jag ska i alla fall ställa frågan, hur låter Gud? Och när man till exempel, som jag har gjort, pluggat, när man har pluggat teologi och pluggar så här hur man så här analyserar Bibeln och man läser kommentarer, så är det här ganska orimlig fråga och inte relevant. För det finns många, eller väldigt få ställen där vi verkligen kan se hur Gud låter när han pratar i Bibeln. Utan det fokuserar på vad han säger. Så att rent exegetiskt, vilket är ett fint ord för att studera Bibeln, så är det här en oviktig fråga oftast. Men jag tror att den är viktig för vår förståelse av Gud, och när vi har vår relation till Gud så är det viktigt när, hur vi tänker liksom, hur låter Gud. Så kanske inte så här stora frågan att vi vet alla exakt hur Gud låter, utan hur låter Gud för dig kanske också är en lite mer snäv fråga som är viktig att ställa. Och när man lyssnar på Gud, så det är väldigt viktigt att vi ska lyssna. Det står väldigt många exempel i Bibeln om Jesus och Gud som pratar om att vi ska lyssna på honom och lyssna på hans ord. Här har vi lyssna, hör den som har öron, står det i bland annat Matteus 11:15, Matteus 13:9, Markus 4:23 och sen i Jesaja 34:1 står det: kom alla folk och lyssna, hör på alla länder, leta hela jorden och allt som finns på den, lyssna, jorden och allt som kommit upp ur den. Vi ska lyssna och höra. Det är en uppmaning och det är viktigt. Och när Jesus säger lyssna, så är det liksom inte bara vi ska lyssna lite, utan det handlar också om att det ska liksom komma ut i handling mycket när vi hör det han säger. Och det syftar ju mycket på orden, på vad Jesus säger, på vad Gud säger när vi ska lyssna. Vad är det han säger? Och jag kommer att försöka att fokusera mer på den här andra delen av kommunikationen. Inte så mycket på orden, utan mer ton, ögon, ansiktsuttryck. Väldigt svårt, absolut, för att det hände ju liksom, dels Jesus var för 2000 år sedan, så hur kan vi veta hans ansiktsuttryck idag? Men det ska vi utforska tillsammans. Och det blir en intressant resa, tänker jag. Men jag har en liten så här, jag googlade lite så här kommunikation och lite så här som man gör inför en predikan. Man googlar lite olika saker. Och då fick jag upp en gubbe som heter Albert Mehrabian. Jag vet, han är amerikan, jättesvårt efternamn. Men han forskar i kommunikation. Och han säger att när man ska kommunicera känslor så är 7% verbal, alltså orden vi säger. Det är liksom väldigt liten procent. Sen har vi 38% ljud, alltså betoning och tonfall och allt det där. Det är 38% av kommunikationen. Och sen har vi 55% som är icke-verbal. Mycket gester, ansikte, ögon. Så att om man går efter det här så har vi bara 7% när vi har orden. Sen så vet jag inte hur det fungerar, men det är just när man kommunicerar känslor. Men om vi går på det så missar vi 93% när vi läser om Jesus och när vi läser om Gud. Vilket är en ganska stor procent, tycker jag. Och vad har jag skrivit här? Nu ska vi se. Ja, det är en stor procent. Jag har ett exempel som visar liksom på hur det här verkligen betyder. Min mamma och min pappa har ett ord som jag vuxit upp med. Som är ojito, och det betyder litet öga på spanska. Men de sa inte bara ojito, utan de klev in så här och så ställde de sig så och så kollade, de bet ihop. I min familj, antingen när man tar i eller när man är arg, då biter man ihop så här. Och så sa de så här, så tog de ner ögat så här och så sa ojito, så där. Och då så spände vi till oss och så slutade vi göra det vi gjorde, för det var inte så bra. Och det var ju liksom, det satte skräck igen när mamma kom och sa ojito. Och om hon bara hade sagt ojito och inget annat så hade det inte gjort så mycket. Men det var ju liksom, det var ansiktet, det var ögonen, det var kroppsspråket. Och det var det som gjorde att vi förstod, okej, nu måste vi skärpa oss. Och med, alltså, när min mamma är arg, alltså om blickar kunde döda, då hade jag dött många gånger i mitt liv. Hon har en tendens. Och det är likadant, alltså jag tänker i era familjer, när ens förälder säger så här: Alla, kan du komma hit? Vi måste prata. Då är man så här, vad har jag gjort? Så man bara, nej, jag vill inte gå ner. Jag tror vi alla känner det lite grann. Att när ens förälder, vissa kanske har att man säger hela namnet, så här, Holger Andreas Wistrand. Då är man så här, nej, nu har något hänt. Han gör så här tummen upp. Så att det finns ju också något i tonläget liksom att åh nej, nu vet jag. Det är en helt annan sak att säga ett namn på ett sätt och säga ett namn på ett annat. Så att det ligger mycket i ton, det ligger mycket i hur vi rör oss, vad våra ögon säger. Och det här får ju betydelse när vi pratar med Gud. Det kan inte bara vara ord, det måste vara något mer för att det ska gå in i oss. För att vi ska förstå och se vad han vill med våra liv. Och det finns ju människor som har försökt porträttera hur Gud låter på många olika sätt. Ett av mina favoritexempel, nu ska vi se om jag har gjort rätt så att den kommer upp här. Ja, är prinsen av Egypten. Och vi ska se, nu har jag är inte jättetekniskt lagd, men jag tänkte att vi ska lyssna. Bara för att vi pratar om att lyssna. Vi ska se, det här är vår högtalare. Den heter Partybox, tycker jag är jättebra namn. Och om någon ungdom har på Bluetooth så får jag stänga av, för att ibland så turas vi om med att koppla upp. Så då kanske den kopplar upp. Nu är den ansluten. Och för bättre, man kan ju bara blunda om man vill, då får man lite bättre effekt. Så ska vi se om det här blir rätt. Men det här är i alla fall, Prinsen av Egypten är en film som handlar om Mose och när han befriar Israels folk från Egypten. Och det här är en av mina favoritscener. Jag blir alltid så här, alltså jag gråter jättemycket när jag kollar på film. Och jag blir alltid tårögd i den här scenen. Och det är när Mose möter Gud i den brinnande busken. Och där Gud kallar Mose. Och så vi ska bara lyssna på det. Vi kommer inte se utan mest lyssna. Så får vi hoppas att det blir, vi ska se.
Jag är här. Dra dina skor av dina fötter. Till platsen där du står i helig mark. Vem är du? Jag är den jag är.
Jag förstår inte.
Jag är din faders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
Vad är det du vill mig?
Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört deras rop. Därför har jag stigit ner för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem till ett gott och rymligt land. Ett land som flyter av mjölk och honung. Och därför sänder jag till farao dig.
Mig? Vem är jag att leda ett helt folk? De kommer inte tro mig, inte ens lyssna.
Jag ska lära dig vad du ska säga.
Men jag var deras fiende. Jag var prins över Egypten, son till mannen som dödade deras barn. Du har valt fel budbärare. Hur ska jag kunna tala till det folket? Vem gav människan munnen? Vem gör henne stum eller dövseende eller blind? Är det inte jag? Gå!
Jag ska vara med dig när du går till kungen i Egypten. Men farao kommer inte att höra på dig. Därför ska jag räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under. Ta staven i din hand, Mose. Med den ska du göra mina tecken. Jag ska vara med dig, Mose. Mose.
Ja! Vi ska stänga av den här också. Där har vi ett försök på liksom att så här låter Gud. Yes. Den är så stor. Så. En väldigt behaglig röst, tycker jag. Jag tycker om den rösten jättemycket. Den är liksom skön att lyssna på. Jag bara kollar på Robert som skrattar. Nej, och det finns också olika liksom. Först viskar han och säger Mose, Mose. Och sen så vid en tidpunkt så exploderar han och säger vem har skapat det här och vem har gjort det här? När Mose säger så här, men jag kan inte. Han bara, jo. Och sen så kommer han och säger, ja Mose, men jag kommer vara med dig liksom. Så det finns massa olika tonlägen som är liksom registrerat här i hur Gud pratar. Många olika sätt. Men det är ju inte riktigt Gud vi lyssnar på. Utan det är en man som sitter i ett bås och har ett manus och läser de här orden. Och jag hittade inte den svenska röstskådespelaren, så jag tog den amerikanska som spelar Gud. Han ser ut så här. Han heter Val Kilmer. Han är Guds röst i Prinsen av Egypten. Så det här är en typ av person. Sen har vi en annan väldigt så här standardmänniska som så här, när någon ska spela Gud så är det den här personen. Är det någon som kan gissa? Ja, exakt. Vi har Morgan Freeman. Han spelar Gud i bland annat Bruce Almighty med Jim Carrey. Han har en bra, så här, bra basstämma. Liksom. Så att när vi tänker hur låter Gud så kanske vi tänker på den rösten. Och hur han betonar saker. Sen finns det en annan film som heter The Shack. Hur många har sett den? Ja, några stycken. Jättefin film om en man som möter Gud. Och då är det en kvinna som för det mesta spelar Gud i den filmen som heter Octavia Spencer. Hon ser ut sådär. Så i den filmen är det hon som spelar Gud. Så det är olika försök på att så omfamna hur Gud låter, hur han för sig, hans ansiktsuttryck. Kanske inte i Prinsen av Egypten för den brinnande buske. Men i de andra filmerna så är det. Men det här är ju inget vi kan gå på. Det här är ju inte, vi tror ju på Bibeln. Och när vi pratar om hur Gud låter så kan vi inte utgå från de här personerna och de här filmerna. Utan vi vill ju gärna utgå från Bibeln. Och jag har två exempel där jag tycker ändå är exempel på hur Gud låter. Inte så mycket vad han säger utan hur han låter. Och sen vad han säger har ju också betydelse. Men ett av de exemplen är, hur låter Gud? Gud i stormen. Och vi har två stycken, det står exakt likadant, men två händelser i Jobs bok. Jobb. Och ni tänker, nej, inte Jobb. Det är en svår bok, det är en lång bok. Mycket som händer. En man som förlorar allt och sen så är det hans kompisar som håller massa tal. Och det han vill göra är att möta Gud i det här och prata med honom. Och så kommer Gud då mot slutet i kapitel 38. Så det har varit många kapitel innan. Och då så svarar Herren Jobb från stormen. Han svarar honom från stormen. Och vi kan också läsa här i Jesaja 29:6 att härskarornas Herre ska själv gripa in med åska och dån och larm, med storm och jordbävning och flammor av förtärande eld. Stora ord, dramatiska ord. Men det är ju ljud som beskrivs också. Ljud i samband med när Gud kommer fram. Så när vi tänker så här, hur låter Gud, så har vi exempel här. Och det kan vara lite avskräckande ibland. Men det kan också vara otroligt. Att han kommer så stort och så mäktigt. Och det jag tycker är så fint med just Jobb i kapitel 38. Där när Gud kommer i stormen och innan han står i stormens öga. Så är att det han säger efter är ju, det här är den jag är. Det här är vad jag har gjort. Jag har skapat det här och jag har gjort ordningar åt dig som du ska leva i. Och han förklarar vem han är och vad han har gjort. Så att det är inte bara storm och sen bara läskigt. Utan det är liksom storm och sen proklamerande. Liksom. Det här är den jag är. Och du får ta del av det. Så det är ett exempel. Gud i stormen, det här stora mäktiga och dramatiska. Och sen finns ett annat exempel och det är Gud i lugnet. Och vi har en profet som heter Elia. Hans kanske mest kända berättelse är väl när han har en kamp, eller en battle, med, vad heter det, Baalsprofeterna. Och de är så här, vem kan offra på coolaste sättet och på det mest omöjliga sättet? Och Elia kör hårt, han liksom häller vatten på trät och allt för att det ska vara så omöjligt att offra. Och så kommer Gud och bara gör det möjligt. Och han vinner det. Och det här är en liten tid efter. Elia har liksom gått och gömt sig och det har hänt grejer. Och så kommer Gud och säger till honom, gå ut och ställ dig. Det här är verkligen en parafras det jag förklarar nu. Om ni vill ha den riktiga berättelsen så kan ni ju läsa i Första Kungabok kapitel 19. Men Gud säger så här till Elia. Gå ut och ställ dig inför Herren på berget. Ja, befallde han honom. Herren ska gå förbi där. Och sedan svepte en väldig vind fram över berget. Så våldsam att klipporna slets loss och krossades inför Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i den. Och det här är de orden som vi läste i Jesaja också. Efter jordbävningen kom det en eld, precis som det stod i Jesaja. Men Herren var inte heller i elden. Efter elden hördes en stilla susning. Och när Elia hörde susningen gömde han ansiktet i sin mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Gud kom i en stilla susning och ordet som används kan också översättas till liksom en viskning eller ett lugn. Så vi har de här stora kontrasterna. Gud i det stora mäktiga och Gud i den lugna viskningen. Så när vi ställer frågan hur låter Gud så har vi två exempel som är väldigt olika. Som vi båda har tillgång till. Nu ska vi se. Och den här frågan då, hur låter Gud? Blev en viktig fråga för mig när jag pluggade teologi. Jag läste andra året och vi började läsa systematisk teologi, eller dogmatik om man vill. Och pratade mycket om vem Gud är och Guds bild och hur han har tolkats genom historien. Och det var en väldigt kämpig kurs för mig. Jag var bara 20-21 år. Inte hunnit liksom kämpa med min... Oj, det hade jag. Men i alla fall, det blev liksom en ny liksom troskris för mig. Där jag väldigt mycket ifrågasatte vem Gud var. För jag förstod inte... Det liksom landade inte i mig vad vi läste om Gud. Och det fick inte plats. Jag hade en för snäv bild av Gud. Eller för liten. Och det var mycket som utmanade min bild av Gud. Och när jag liksom inte kände att jag helt fullt visste vem Gud var. Så visste jag inte heller vem jag var. Så det var en hel, liksom, hel grej. Och då var det speciellt en text som jag tyckte var extra jobbig. För att jag förstod liksom inte. Och det var, och det är jättekonstigt, men det var texten om äktenskapsbryterskan. I Johannes, säkert på fler ställen, Johannes 8. Vi kommer till den. Jag minns inte. Men, och Jesus, de hittar en kvinna mitt i akten när hon är otrogen liksom, och drar ut henne inför Jesus och säger, vad ska vi göra? Vi måste stena henne. Och så säger han den här liksom, jättekända frasen, liksom, den som är utan synd får kasta första stenen. Och sen så går de allihop och så säger han, inte heller jag dömer dig, men gå och synda inte mer. Och jag blev så arg på den texten. Och jag var så, men varför... Varför säger han gå och synda inte mer? Och jag bara, hans tonfall för mig var alltså dömande och nästan så här, men gå och synda inte mer. Eller så här, hallå, vad håller du på med? Och då blev det viktigt för mig, det här, hur låter Jesus när han säger det här? Hur låter Gud när han säger detta? Men sen så var det som en dag så bara klickade liksom Gud till något i min hjärna. Och det fick bli liksom en jättevacker text för mig. Där det fanns så mycket omsorg i vad Jesus sa till den här kvinnan. När han sa, inte heller jag dömer dig utan gå och synda inte mer. Att det fanns omsorg i det. Och jag har skrivit upp dem här. Då sa Jesus, jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. Och sen har vi också den samariska kvinnan när Jesus möter henne. Och han säger henne allt hon har gjort. Och det är ju ganska liksom sassy. Eller lite så kaxigt säger jag. Eller ja, det beror på. Man får ju lägga i vad man vill. Men jag kan tycka att det låter kaxigt när han säger, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Du har haft 5 män. Och den du har nu är inte din man. Där höll du dig till sanningen. Men det som händer efter, när han liksom så här avslöjar henne på ett sätt, är att hon springer in till sin by och säger, jag har mött en man som har sagt mig allt jag gjort. Kom och se, det måste vara Messias. Så han kan inte ha sagt det på ett sätt som fick henne att bli ledsen. Han måste ha sagt det på ett sätt som fick henne att springa till byn som för övrigt inte tyckte om henne särskilt mycket och säga: jag har mött den här mannen och han har sagt mig allt jag gjort. Om jag hade träffat en man som sa mig allt jag gjorde som jag inte ville att någon skulle veta, så måste han ha sagt det på ett otroligt bra sätt för att jag skulle springa in hit och säga: jag träffar den här mannen som sa allt det dåliga jag har gjort. Och var glad över det. Och vilja att andra skulle komma dit och träffa honom också. Så att det måste finnas något mer i hans ton. Och det kommer liksom till min liksom poäng kanske. Att när vi känner Gud så känner vi hans röst. Att när vi frågar hur låter Gud, så handlar det så mycket om att lära känna honom och veta vem han är och vad han gjort. Det går inte att utelämna liksom hela berättelsen och landa i korset framför allt. Att han dog och han uppstod för oss. Att det faktumet finns alltid med när vi frågar hur Gud låter. Och lösningen för mig när jag läste mitt andra år teologi och jag först inte liksom kunde resonera, eller jag kunde liksom inte komma överens med den här berättelsen. Lösningen blev ju att komma närmare Gud, att lära känna honom mer. Och då också förstå att det finns en större berättelse och att nåden alltid är inräknad i vad han säger. Så jag vill verkligen uppmuntra er att så här, har ni fastnat i att han låter på ett visst sätt som inte är så uppmuntrande. Eller inte, ibland så kan han tillrättavisa oss. Det kan han absolut göra. Men han gör det alltid med kärlek och med nåd. Och att om ni har fastnat vid att Gud låter på det här sättet, så finns det liksom, han kan få låsa upp det för er. Och det kan vi göra i bön sen. Att Gud får visa fullt ut hur han låter också. Tonen i hans röst, kärleken i hans ögon. Och jag kan bara... Det här har jag inte fått med, men alltså, fatta den dagen när vi verkligen får möta Jesus och verkligen får se kärleken i hans ögon och verkligen få se liksom, åh vad nådefull han är. Jag tror att det verkligen kommer vara så. Att vi kan inte fatta hur mycket nåd som finns i hans ögon förrän liksom vi träffar honom. Och det är verkligen något att se fram emot. Jag ser fram emot det jättemycket. Och det blir så vackert liksom, när han möter de här kvinnorna. Och det är inga bra omständigheter han möter dem i. Liksom. Men det liksom får resultera i kärlek och i nåd. Så när vi känner Gud så känner vi hans röst. Och då kan vi också upptäcka de här små sakerna vi missar när vi bara läser ordet. Och jag tror den heliga ande är jätteviktig i det. Att när vi läser Guds ord så är det inte bara ord, utan vi har Guds ande som gör det levande för oss också. Att bjuda in heliga ande i vår bibelläsning så att vi kan få de här 93% som fattas. Ibland är det svårt att läsa Bibeln. Det är bara ord på ett papper. Liksom. Men ibland så blir det levande. Och så bjud in heliga ande i er bibelläsning. Och sen vad har vi här? Guds olika ljud. Och det här var liksom anledningen till att jag från början ville prata om hur Gud låter. För det finns ju ord som han säger och det finns den här icke-verbala kommunikationen. Men han har så många fler ljud än bara som är kopplat till hans röst eller hans ord. Utan jag hoppas liksom att när vi undrar hur Gud låter, så är det första vi ska tänka på är liksom hammarslagen när han spikas på korset. Eller ljudet av en sten som rullas bort när han liksom uppstår från graven. Och ljudet av vår seger och vår frihet. Eller ljudet av när fisk grillas på en strand. Och bara få tänka på hur Petrus får möta sin herre igen. Och får förlåtelse för när han förnekade honom. Liksom, älskade mig, har du mig kär? Bara ljudet av nåd, ljudet av förlåtelse och att göra Guds ljud till så mycket större än bara hans ord. Liksom. Att när vi lyssnar på Gud så kan vi höra hammarslag, ljudet av nåd i våra hjärtan. Och ibland så kan vi fastna så hårt vid att när jag hör Gud så måste jag höra en stor manlig röst från himlen. Men det finns så många fler ljud som vi kan lyssna på. Också lyssna på varandra. Lyssna på tiggaren som sitter vid Ica liksom, och att Gud finns där och Gud finns i mötet med varandra. I vår gemenskap, i vår församling. Och att Gud kan låta på så många fler sätt än vad vi tror. Och jag vill bara avsluta med liksom, vad lyssnar vi efter när vi lyssnar på Gud? Och vi behöver inte lyssna efter det här vi tror att vi ska höra, utan våga öppna upp för mer. Låta heliga ande visa hur Gud låter. Låta heliga ande visa de här andra ljuden som vi aldrig trodde hade med Gud att göra. Och att bara, alltså framförallt bara höra de här hammarslagen. När spikarna liksom äntrar Jesu händer och Jesu fötter. Och bara få höra ljudet av när vi får förlåtelse. När vi får ta emot nåd. När vi liksom får bli befriade, får tillgång till Gud. Det är underbart och det finns så många fler ljud som jag inte nämnt. Liksom. Men att det verkligen är, det är bibliskt. Vi vet hur hammarslag låter mot trä. Liksom. Och om det är något som är ett riktigt svar på hur Gud låter, så är det just den bilden. Vi ska sjunga lovsång nu och ha förbön. Vi kommer ha förbönen i bönerummet så att det går att ha distans på ett sätt. Och det kommer inte vara ljuständning för att vi inte ska ha för mycket rörelse i rummet. Men ta den här stunden och verkligen fråga Gud hur han låter. Och kanske också fråga hur har jag fastnat i min bild av hur Gud låter. Låta honom verkligen visa sig fullt ut i sina ljud. Han vill låta för er. Så jag ska be.